välkomna tillbaka
till Escobar och Kamenish.
Såg du vilket härligt musikalnummer vi fick till här i början?
Och du hade en fantastisk koreografi. Kan filma den och lägga ut den?
Jag vill minnas att jag satt med mina händer i kors här.
Ja, men jag såg, man ser det man vill se.
Okej.
Jag tycker du är fin.
Jag ser att jag vill ta med dig till något mentalsjukhus, Sandra.
Vi gör det sen. Det kan bli en rolig trip.
Det kan bli en rolig podd. Åh gud, nej, nu fick jag ångest över att jag kommer att få dig inspärrad för resten av livet.
Men tänk inte på det nu. Inga tvångstankar.
För nu ska vi ha roligt.
Nu ska vi ha jätteroligt, för vi tycker att vi är så sjukt roliga. Och att vi har gjort så mycket knasiga saker i livet som vi skrattar åt.
Förmodligen är det ingen annan som kommer tycka att det här är fenomenalt. Men vi behöver skratta, för vi tycker att ett gott skratt förlänger
livet.
Dagen, tänkte jag säga. I podden. Precis, ett gott skratt förlänger podden.
Yeah.
Så här har vi listan som ni alla kommer kunna skratta åt i framtiden.
Vad har du gjort i ditt liv, Manuela? Ska du börja med någonting?
Som har varit crazy stuff. Alltså vet ni, det är ju ingen hemlighet att inte jag har gått ut gymnasiet. För att jag har koncentrationssvårigheter. Jag har liksom aldrig kunnat sätta mig och plugga eller göra sånt som har varit liksom ointressant för mig. Så när jag kom in liksom på gymnasieskolan i Luleå och skulle liksom hänga på mina lektioner där, så tyckte lärarna att jag förmodligen hade problem och att inte jag liksom var smart nog och att inte jag liksom nådde hela vägen. Så jag slutade gå på skolan. Jag skolkade helt enkelt. Men man skulle kunna tänka att när jag skolkade så kanske jag drog och spelade tv-spel eller liksom drack cola eller bakade eller sov. Men icke. Vet ni vad jag gjorde? Kvalificerade gissningar?
Ingen aning. Knypplade.
Va? Är det?
Nej, men inte, jag vet inte. Ja, men det, jo,
men ni
det
känner ju mig. Vad tror ni att jag sitter och gör liksom, om jag bara fuck school? Vad tror ni att jag tar vägen?
Röker på.
Nej. Jag hade inte börjat röka på den tiden.
Super.
Nej, det gjorde inte jag heller så mycket på den tiden. Jag köpte Sveriges rikes lag bok.
Jaha.
Och hängde på tingsrätten och gick på rättegångar. Och blev polare med varenda nämndeman och domaren. Så när jag var 16 år, istället för att vara liksom på historielektionerna och på gymnasieskolan, så var jag 3 kvarter bort i tingsrätten. Men från det att de öppnade till det att de stängde.
Är det sant?
Ja.
Ja, men that's why. Du förklarar ju lite grann. Där var inte jag.
Där var inte du. Nej, men, och jag har alltid tänkt så här att hade jag liksom varit intresserad av att gå klart gymnasiet, vilket jag inte är, så hade jag älskat att vara liksom advokat.
Mm.
Ja, försvarsadvokat eller liksom åklagare och sådana saker.
Mm.
Så det gjorde jag. Mm. Vilket är väldigt ironiskt med tanke på att inte jag klarade av liksom mina ämnen på gymnasiet. Men klarade verkligen av att sitta med liksom nämndemän och domare och diskutera olika fall.
Mm.
Och bevismaterial och begärde ut handlingar liksom. Mm. Och det var så spännande. Och än idag kan jag sitta och göra det liksom. När en människa ska fällas för brott så kan jag ta ut liksom förundersökningsprotokollet och läsa och gå igenom bevisen och liksom.
Mm.
Mycket spännande.
Otroligt, men det, det var ju lite crazy.
Det var inte så crazy, jag känner liksom hur jag bara plockar på med nördpoäng här.
Ja, det var nördpoäng, verkligen.
Det behövde jag.
Ja. Du får dem.
Tack. Känner du att jag är smart nu?
Ja, du är jättesmart. Och jag har återigen prestationsångest. Jag är inte så nördig. Jag är bara skittrög. Jag kan berätta om en fantastisk historia. När jag och min dåvarande pojkvän var på semester. Jag var 15, han var 16. Vi åkte en vecka till Ayanapa. Vilket känns helt otroligt, för om ett år är min dotter 15. Jag vill
skulle
inte
du låta henne åka dit med sin pojkvän?
Nej. Nej, det har jag svårt att tänka mig. Men hur som haver så, vi flög iväg. Min mamma och min pappa och min syster vinkar av oss. Vi åker till Ayanapa. Vi tar en snabb kurs i dykning för att vi ska åka på en sån här dykningssafari-grej. Med syrgastuber och tyngder och våtdräkt och ut i någon himla lagun någonstans. För min pojkvän var jätteintresserad och han ville ta dykarsärt och sådär. Så vi kommer ut till den här lagunen, vi dyker på 30 meter under vattenytan och det är jättevackert, helt klart vatten. är väldigt färgglatt, härligt, växtrika där under ytan. Och så hade de en vattenkamera med sig. Så att alla som var med på den här safarin skulle få ta bli fotade där under, så man kunde få med sig ett gediget minne.
Så exotiskt.
Precis, och vi var väl ett gäng på 10 pers kanske. Ungefär.
Var typ alla svenskar eller var det så här från alla världens möjliga
kontakter? Ja, men alltså,
du kanske inte minns, det var jättelänge sedan.
Ja, det var jättelänge sedan. Men eftersom jag är så gammal. Men hur som haver så...
Ni fick då så här häst och vagn.
Men det känns som att det var typ norrmän, danskar och svenskar. Så, ungefär.
Ja.
Och där under ytan så tycker jag att, men det är väl mysigt att få ett foto på oss tillsammans. Så jag simmar iväg, du vet, man har stort cyklop, man har en sån här syrgastub in under läpparna så man ser lite deformerad ut i ansiktet. Jag simmar fram till min pojkvän och börjar dra i honom och tycker att vi ska ta ett foto tillsammans här vid den här fina kullen. Och så kunde man knacka på den här kullen och så kom det fram jättemycket färgglada fiskar och så blev det ett skithäftigt foto. Och han stretar emot som tusan och vill inte. Jag blir sur och undrar varför han inte vill. Och jag sliter och drar i honom och pekar och simmar iväg till den här kullen där fotografen finns. Och han ger till slut med sig. Jag är härlig och energifull på fotot och sticker upp tummarna i vattnet. Och han hänger som en...
Och typ surar.
Ja, hänger och surar som en död katt liksom. Efteråt så kommer vi upp. De snabbframkallar de här fotorna och vi tittar på dem och jag frågar min pojke, men vad höll du på med? Varför vill du inte vara med på det här kortet? Och han tittar på foton och garvar jättemycket och säger, men det där är ju inte jag. Vad jag slitit och dragit inom jag. Han var och simma på något helt annat ställe och har inte ens sett det här. Och lite längre bort så står en stackars kille jätteblyg och tittar lite så här i smyg på oss och fattar att shit, är den där galna bruden som... Nej, nej, jag märkte inte och jag har alltså det här kortet hemma. Det ser så roligt ut. Han har bara gett upp. Han bara hänger där. Och liksom bara, men vad fan? Alltså fattade han, bara skakar på huvudet och jag är skitsned och det tvingar honom. Åh, det var jätteroligt i efterhand. Och jag kände mig så dum. Jag skämdes något så fruktansvärt och tyckte jättesyn om honom. Han stod där skamsen. Och hade det varit idag så hade man ju bara... Men shit, hallå killen, sorry, nu fattar jag att du inte alls är min pojkvän.
Du måste bara ha suttit och skämts
ihjäl. Jag skämdes så. Och min pojkvän skrattade ju ihjäl sig. Och bara, men grattis till vårt kärleksfoto från vår fina semester.
Och den här bilden, har du behållit den från?
Ja, jag trodde jag måste ta med mig den så ni måste få se.
Jag måste få se det här.
Vi kanske kan lägga upp den på Facebook-sidan.
Ja, vi måste nästan göra det.
Det måste vi göra. Ja. Jag har en rolig grej också. Det här är ju typiskt mig och liksom min grej av att hela tiden bara styra upp saker. För jag tänker ju liksom att jag ska ju se till att allt funkar. Jag är ju liksom en projektledarmänniska som måste se till att leda saker så att det blir rätt. Så jag var relativt ung och hade fått liksom praktik på ett produktionsbolag som gjorde jättestora produktioner. Jag var liksom 16-17 år och hade fått chansen att istället för att plugga hänga med de här producenterna liksom och göra stora konserter. Och de liksom gjorde Rhapsody in Rock och de gjorde en massa grejer med Robert Wells som är film och Stieg Larsson-trilogierna och så skulle de göra en jättestor konsert i min lilla hemstad med en gubbe jag aldrig hade hört talas om som då heter Ulf Lundell. Och enda anledningen till att jag tyckte att det var så spännande att vara med och liksom hjälpa till på den här produktionen var för att det var en kille med i bandet som jag tyckte var jättesnygg. Mm-hmm. Så för mig var det liksom bara nej.
Var det en basist?
Ja, det var en basist. Ja.
Ja, okay.
Så vi hade en liten crush på där. Och jag bara, nej men gud, jag måste ju liksom vara med på den här grejen så att jag får träffa den här artisten då, basisten som jag tyckte var så cool.
Mm.
Och så den här gubben Lundell som inte jag hade koll på vem det var. Men
vet du det idag?
Ja, jag lärde mig den hårda vägen.
Ja, vad bra.
Men då var jag på den här produktionsstället och då assisterade jag produktionsledarna och såg till liksom att men fixa, trixa, se till att människor liksom har koll på sitt. Och fram till mig vid backstageområdet kommer en ganska ful gammal människa som såg liksom så här sunkig ut och det var så här, vad för jävla A-lagare som har tagit sig in här. Och så kommer den här liksom sunkiga människan som luktar lite suspekt fram till mig och bara, vad gör du här? Och jag blir så äcklad och bara, du, prata inte med mig. Du ska inte vara här. Gå härifrån. Usch, du vet vad vi... Och han blir ju helt förnärmad. Och jag blir så uppkäftig och bara så här, tycker att den här personen har gått för långt. För ännu en gång så tänker jag att det här är en äcklig gammal gubbe som tror att han bara kan komma fram och liksom, vad fan förväntar han sig av mig liksom? Jag flippade totalt på den här gamla människan som bara stack liksom. Och jag stod och var så stolt över att jag hade lyckats hantera den här situationen på ett så bra sätt. Jag hade stått på mig, den här mannen hade inte fått ta sig in. Jag hade verkligen hanterat situationen på ett bra sätt. Tills min producent kommer fram till mig och säger, Manuela, du får aldrig någonsin under några omständigheter behandla våra artister på det här sättet.
Åh, herregud.
Så jag har alltså bett Ulf Lundell dra åt helvete från sin egna spelning.
Åh, herregud, från sin spelning.
Från sin spelning. Kallade honom för alkoholiserad, gammal, äcklig människa.
Men Manuela, du kunde inte bara
jag
liksom...
Jag trodde ni skulle skratta. Jag, nu känner jag att ni liksom tog det här på stort allvar.
Åh, kunde du inte bara bett honom gå eller frågat vem är du?
Nej, men jag tyckte så här, grejen att han... Att jag upplevde så här, det... Nu, det känns som att... Uffe, om du lyssnar, ja. What the fuck, sluta gå fram till folk och liksom bete dig som att du vill ligga med dem. För det var den grejen jag bara kände, att han kom fram och bara... Tja.
Så. Vad sa du till honom? Har du haft något mer möte med honom
nej,
efter
gud,
det
gud nej, absolut inte. Jag gömde mig från den människan
ja,
efteråt.
Med
det
mindre.
Jag har ju skamset, precis. Jag har ju såna, en rolig också så här, likadan historia med typ Plura. Mm. När han kommer fram till mig och bara, hur gammal är du? Jag är 19. Kan man vara så ung?
Och vad sa du då?
Nej, men jag flippar ju på såna saker. Vad menar du med det?
Visste du att det var Plura?
Ja, det visste jag. Men grejen med mig är att jag har liksom inga problem med att sätta folk på plats.
Nej.
Oavsett vad de har för namn.
Nej, nej, absolut.
Och det gör ju liksom att jag blir ganska omtyckt. Kanske inte av Jens Ulf Lundell. Men Plura tyckte jag var mysig.
Ja. Ja, vad bra. Ni fick ett fint möte.
Vi fick ett fint möte. Mm. Så det är också så här en crazy grej. Och folk blir så här, hur kan inte du veta vem Ulf Lundell var? Ja, men ursäkta att inte jag levde när dinosaurierna fanns liksom. Så kan jag känna.
Men du hade inte researchat vilka artister det var som skulle vara med?
Nej, jag ville ju bara gå dit och glo på basisten.
På basisten, ja. Fick du göra det?
Ja, det fick jag göra. Vi fick ett möte, det var jättekul. Och jag fick liksom träffa den här människan som jag har beundrat så himla länge och bla 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 bla. Men det hör inte hit, det viktiga är att jag har bett Ulf Lundell sticka och brinna.
Mm.
Från sin egna spelning. Det tycker jag är lite kul. Lite stil med att du inte visste vem nu pojkvän var. Jag visste men, inte vem Ulf Lundell var.
Ja, det är samma sak. Vi visste inte vilka de var. Och sen så angrep vi oss.
På olika sätt.
Ja, på olika
du var lite så här creepy tant som gick och tog på honom.
Ja.
Och jag var lite otrevlig tant som inte ville ta på honom. Oskar håller på att bryta ihop.
Ja, nej, men jag har ju liksom inga så här kraftfulla möten då. Återigen, du är kraftfull, jag är...
Fast det var ju väldigt kraftfull.
Ja, det kanske det var. Men det är bara sådana
det
som
kanske
jag
efter
har,
det
liksom.
Som du känner att du liksom inte längre går fram till folk och sliter tag i dem och ska dra med dem på ställen.
Nej, men jag har liksom, det är mycket så här missförstånd och mycket att oj, jag tyckte att den här människan sa si eller att jag själv säger fel saker som inte går att rädda och att man bara får stå där och stå för vad man har sagt och bara, nej men jag kan inte rädda det här. Nej, men en sån här rolig knäpp grej är ju när jag var med min dotter på vårdcentralen och det var så här öppna mottagningen och vi sitter och väntar till slutet våran tur, det kommer En ung, snygg läkare, utländskt påbrå, sträcker fram handen till mig och säger annars. Och jag säger... jag säger, jo då, men mig är det jättebra. Men min dotter mår sämre. Han tittar jättekonstigt på
han
mig.
Han hette annars.
Vi kommer fram till hans läkardörr. Och på den står det doktor Arash. Så han har alltså tagit fram sin hand och sagt Arash. Och jag har sagt, jo då, men mig är det kanon, förstår du. Alltså han tittar på mig så jäkla konstigt.
Men du har ju en grej för att göra bort dig på vårdcentraler. Kommer du ihåg när du skulle dit för att kolla upp dina lungor och sa, hej, jag ska runka lungorna.
Ja, just det.
Och du försökte göra en rolig grej av det där.
Men... Nej, men jag sa så här, jag kom till den här... luckan och sa, hej, jag är här för att runka lö. Och så försökte jag säga om flera gånger, jag vill runka lö, runka lö. Och sen var jag helt tyst och hon bara, absolut, jag förstår. Hon såg att jag hade tagit fram min lägg. Ja, men det är sant. Det var också en sån här knäpp grej. Och helt ensam. Ingen annan i den här korridoren som man kunde garva med, utan jag fick stå där och tänka att ja, här är jag för att runka lö. Ja, och vem är Mr. Lö? Var finns han någonstans?
Eller vem är ägaren till klitters som ska runkas? Vi har ju lärt oss att man kan runka av en klitoris.
Ja, men just det. Ja, det är
nu
sant.
Ska inte vi begränsa runkandet till Nej. Män.
Nej. Man kan ju lyssna på den podden med Susanne Lager...
Larsdotter,
där vi pratar om detta.
Återigen, män och min grej om att jag vill vara omhändertagande. Jag var på en release party för Klipp Oscar och hans debutalbum. Mm. Och på den klippfesten, fan, där var du också med, Sandra. Kommer du ihåg
det? Var det ju, inte klippfesten.
På den klippfesten.
På den releasefesten. Ja. Kommer du ihåg att vi tog en taxi från spelningen som Oscar hade?
Ja! Oh, just det,
vi satt ju backstage. Det här är roligt, vi satt backstage på klubblokalen.
På Strand,
precis. En klubb liksom där Oscar hade sin releasefest för skivan. Och där backstage satt också Andreas Klerup.
Just det.
Som inte hade vin i sin vattenflaska och höll på att dö för att han inte hade vin i sin vattenflaska. Och jag hade alltså en 3 liters bag-in-box i min handväska som jag bara gick runt med. Som jag då fyllde upp hans vattenflaska med så att han liksom blev lugn. Och parallellt med att jag fyllde i liksom hans vattenflaska med mitt jätteviliga bag-in-box som jag har i min handväska, så kommer det in liksom någon med något jättedyrt och fint vin och ska liksom ge honom det från restaurangen. Och han bara, det är lugnt va liksom.
Och räckte upp din flaska.
Och räckte upp min bibel där. Och sen Sandra så tog vi ju en taxi till en bar där vi skulle liksom efterfesta lite.
Ja, just det.
Och där gick jag fortfarande runt med min bag-in-box i väskan och var mindre nykter.
Nykter, just det ja, det var det ju.
Och in i den här festlokalen så tar jag fram mitt kort, mitt liksom bankkort och tänker att jag älskar mina vänner så mycket att jag ger den till bartendern Erik och säger, jag bjuder alla här ikväll. Lämnar mitt bankkort.
Alla här ikväll?
Jag bjuder alla här ikväll. Lämnar mitt bankkort i baren och in som jag, alltså, och samtidigt som jag lämnar kortet till Erik kommer in en man som har liksom långt stripigt hår och skägg, lite liksom röd tott. Och ser väldigt fattig ut. Ser ut lite som en uteliggare. Och jag tittar på honom och säger, ikväll ska jag bjuda dig på allt du vill dricka. Varav Lars Winnerbäck säger, jaha, tack.
Det är det där med liksom musiker och skägg och liksom lufsigt hår och som du förknippar med. Men har du lärt dig någonting då? Ulf Lundell... Och Winnerbäck.
Och jag bara, ska bjuda den här stackars mannen på lite
på
öl
allt.
Så att han inte behöver använda sina hårt fördärvade kronor.
Ja.
Och dagen efteråt kollar jag på min bank och ser liksom att det är så många 1000 lappar som har bränts i den här baren.
av massa olika människor.
Och jag blir så jävla arg på att den här jävla Winnerbäckstypen med alla sina miljoner inte kunde säga det är lugnt, det är lugnt. Rik.
Men hur mycket drack ni då? Det var ju den här kvällen då du sa jag är så full.
Det var det enda jag sa den
kvällen. Det var det du sa. Det är det jag kommer ihåg.
Ska tilläggas att du senare under kvällen välte en kontrabas för 120 000 kronor.
Nej, var då någonstans?
Och jag skriker, Manuela för fan!
Efter då att jag hade liksom, jag vet inte.
Ni hade typ efterfest i studion.
Ja, alltså, jag menar, den här notan gick på typ 5 000. Och vi skulle lägga till att vi hade VIP-pris på ölen på den tiden på den här baren.
Men var det Winnerbäck som drack så mycket?
Nej, alla. Jag lämnade ju fram kortet och sa jag bjuder alla. Och ryktet gick, folk bara Manuela. Och jag, men i alla fall, det här är ett roligt minne idag liksom, då var det inte så jävla roligt. Och sen, jag var så full. Du gick ju hem för du skulle ju lägga barn på dagis, Sandra. Men vi sa, vi drar på efterfest i studion, varav jag ställer mig på en liten stol och ska börja
en liten stol
dela in folk i liksom jag gillar dig, jag gillar inte dig grupper, för att jag skulle bestämma vilka som skulle följa med på efterfesten. Så jag ställde mig liksom och bara, du får följa med, du får inte följa med, du får inte heller följa med, du får följa med. Och sållar bort alla liksom som inte jag tyckte var trevliga.
Var du med här, Oskar?
Ja, fast jag bevittnade det här på håll.
Okej.
Okay. Jag såg när du pekade på Winnerbäck. Du får följa med, han bara, det är lugnt. Och gick därifrån.
Men Manuela, så här får man ju inte göra.
Så här gjorde jag. Och sen hoppade vi in i en massa taxis och drog till den här studion. Där alla var jättepackade och vi skulle spela in en jävla singel.
Och du välte en
och jag välte en kontrabas för 120 000. Och kontrabasens ägare, det blev sådär tyst, du vet, när man bara hör ljudet av ett
allt
pang.
Gick i slow motion. För man såg hur Manuela kommer in genom dörren. Och jag ser vad som ska hända, för kontrabasen står
alltså, mot dörren.
Och jag ser boom, och så Manuela. Och
sen blir det tyst i typ 3 långa sekunder tills det Josef börjar bara
alla tittar ängsligt, ska han bli arg? Ska han?
Hur gick det med kontrabasen?
Den, jag vet inte.
Den höll.
Förmodligen eftersom du inte har hört någonting. Oh my god.
Men det här var en väldigt rolig kväll där jag gjorde väldigt knäppa saker. För det första, jag gjorde mig av med alla pengar som jag någonsin har ägt. Sen så började jag lägga in folk i grupper, vilka jag gillar och inte gillar det. Där ramlar ju ditt ex bort, Oscar. Henne gillar inte jag.
Ja, just
men gud.
Du hade fått följa med, Sandra, men du gick ju och la dina barn.
Sen smsade jag på morgonen och då var ni i gasen.
Ja, då var
när
vi
jag klev upp
för att lämna kids på dagis, så var vi fortfarande på gång. Nej, men det här är en av mina brightaste liksom crazy nights då jag har gjort grejer som jag blir så här. Shit. Oh my god. Men ändå väldigt glad, för att jag står ju för allt det här och jag kan säga liksom att alkoholen påverkade mig väldigt starkt då. Mm. Och jag var ju liksom i den perioden av mitt liv då det handlade mycket om att experimentera med så här, vad är det jag tål, vad är det jag inte tål liksom. Fy fan vad roligt jag hade och fan vad crazy i huvudet jag var när jag bjöd den här stackars fattiga Lars Winnerbäck på öl.
Stackars uteliggare.
Och alla i baren festade på min bekostnad.
Manuela bjuder alla!
Sen fick Oscar betala för min Burger King-burgare dagen efteråt på när vi skulle fylla käka.
Ja, men ska jag bjussa på en till sån här himla ordgrej? Jag var och hälsade på en god vän som var au pair i USA, i Florida. Och jag var och hälsade på henne. Och jag bodde hos henne i den familjen som hon jobbade hos. Hon var barnflicka. Och vid ett tillfälle så var det liksom någon slags bjudning i det här huset hos den här familjen. Och min kompis hade lagat all mat. Och det var en massa dippsåser. Och på den tiden så tålde inte jag vitlök. Och jag stod där bredvid en pappa, en man som jag aldrig någonsin har träffat. Och jag ska, och han stod och åt av den här, de här olika dipsåserna. Och jag skulle då ta reda på om han tyckte att det var vitlök i någon av
Gud,
den här.
Åh Gud, Sandra, vad sa du då? Jag bara känner att jag börjar få lite...
Ja, nej, det här är så jobbigt. Okay. Det här är så jobbigt.
Jag skäms.
Jag... Alltså det, i min hjärna så direkt översatte jag vit, vi säger ju vit lök, gul lök, röd lök,
yes, du drog purjolök.
Och jag fick för mig att, alltså det, ordet garlic blev garlic i mitt huvud. Och att det liksom var yellow leek, red leek. Garlic. Så blev det i mitt huvud. Förstår ni vad som hände i mitt huvud?
Mm.
Så jag säger hello till den här mannen. I can't eat leek. Do you know if it's any leek at all in this? I don't know what you mean. I can't eat garlic. Do you know if it's any leek at all in this?
Jag fattar inte.
Fattar inte, fattar du?
Nej, Oskar, du fattar inte
finns
heller.
Finns det några läckor?
Nej, men jag trodde att leek var lök.
Ja, det fattar jag.
Ja, och jag frågar då, do you know if it's any leek at all?
Man kan ju också säga leek om lök, typ om purjolök kan man kalla för leek. Eller vårlök kan man kalla för leek.
Det här var ju jävligt roligt.
Har vi verkligen inget mer roligt att berätta om våra liv? Sandra, gräv fram någonting. Något men, snuskigt.
Och, något snuskigt? Ja, men okej. Okay. Men vadå, har du inte legat på några konstiga ställen då och blivit påkommen?
Jo, det har jag.
Ja. För det har jag också.
Starbucks-parkeringen i en bil i Miami. Och förbi går en barnfamilj som knackar på rutorna.
Nej.
Jo, och tycker att vi är vidriga människor.
Det var ni ju lite.
Det var vi ju väldigt mycket, känner jag. Och det här... Skäms jag faktiskt lite över idag. Jag känner mig som ett så jävla white trash. Vem fan knullar med någon i en bil på en Starbucks-parkering i Miami?
Du?
Uppenbarligen jag.
Och, så ville du experimentera lite och göra det.
Och alla rednecks i USA. Det är ju härligt.
Vad gjorde de? Knullade de också där?
Förmodligen.
Aha, det var du.
Alla så här. Ja. Nej,
det har du gjort.
Det har jag gjort. Det är... Och i en trappuppgång.
Ja, det är mer förlåtligt. Var du full då?
Nej, jag var nykter.
Var nykter och det kom folk?
Nej, det kom inte folk. Jag blev inte påkommen. Men det var liksom vid portingången.
Mm.
Lite så här en eftermiddag. Så det var lite halvmörkt. Och vi fick lite feeling.
Mm.
Och det är ju lite spännande. Så då hade vi sex i trappuppgången.
Mm. Och ni fick ha i fred? Ja,
och vi fick ha i fred.
Det här är min tunnor, så sprang jag och min dåvarande pojkvän iväg och skulle liksom... Nej, men vi var ute och gick och det var... Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang, men det var en park, det var jättemycket natur och så liksom var det jättesnårigt och buskigt och andan föll på och vi tyckte att... Men, här i snåret. Vi har aldrig gjort det liksom utomhus och
offentligt
så här.
Känner jag.
Ja, det var lite sticksigt, men man behöver inte klä av sig allt liksom.
Nej.
Men vi...
Man drar bara fram det nödvändiga.
Ja,
advändiga.
Precis. Och det blir en penetrering. Och helt plötsligt så hör vi...
Oh, fuck.
Och jag bara, fasen är det som låter? Det kanske är något bygg... Är det, liksom, det finns ju inte något stort... Det lät som en stor dinosaurie. Och det liksom finns ju inte. Och vi låg på och det liksom kom närmare och närmare. Och jag som då ligger på rygg tittar upp och ser att det kommer väldigt lågt åkande luftballong. Som liksom, och huvuden som sticker ut så här. Och det finns en kikare med. Alltså det var så det var så lågt och alltså det var så blottande och det var så.
Men alltså ursäkta, det enda jag tänker på, hur tänkte ni när i en liten snårig buske, man lägger ju sig inte ner helt, man liksom böjer sig fram lite och...
Nej, men vi la oss där.
Ni körde den.
Ja, men det var ju liksom sommar och det var grönt och det var så himla sticksigt var det inte.
Jaha, okay.
Det gick att ligga
ner. Jag tänker att när du säger att det var ett snår så tänker jag att ni liksom
Nej, men det var
sån här buske.
Nej, men det var liksom vildvuxet, så det var högt gräs och högt. Aha. Och så man kunde gömma sig liksom.
Ja, uppenbarligen kunde inte det gömma er bra nog.
Nej, men hur stor är den sannolikheten?
Inte stor överhuvudtaget.
Det kommer en jäkla luftballong som är på väg upp. Nej,
och där sitter det, står någon som kikar ner liksom.
Nej, men jag vinkade till dem och de vinkade tillbaka och så avslutade vi och gick därifrån.
Vinkade du? Och
ja, men
de
kunde...
vinkade.
Ja, du. Nej, men alltså, det var bara, det gick inte att,
alltså, Sandra,
gömma sig.
Du är så onaturligt trevlig mot folk. Alltså Sandra, här går det en gräns. Man vinkar inte till okända människor i luftballonger när man knullar med sin snubbe. Kan du snälla sluta med de här grejerna?
Det blev liksom att jag bara la mig ännu mer platt än vad jag redan låg och bara, tja, vi ligger. Och den vita stjärten guppade upp och ner.
Du kommer aldrig på att säga till en snubbe liksom att bara...
Jo, men jag sa, du kommer inte tro, men du kan titta uppåt. Och han tittar uppåt, det är bara en stor fet korg och liksom fyra huvuden som... tittar ner. Så vi liksom, okej. Okay. Ja, men vi blir nog lite skraja också. Att nu kommer vi bli anmälda. För så här får vi inte göra. De tar kort på oss nu och polisen kommer att ta oss. Så kände jag nog. Att det här är så förbjudet. Vi ligger på allmän mark och det får man inte göra.
Oh. Jag har liksom aldrig någonsin haft den typen av sexuella äventyrer.
Nej.
Jag försökte tänka, nej, grejen är, jag tycker att sängen är bekväm, om jag ska vara helt ärlig. Jag gillar liksom mjuka kuddar och täcken och madrasser som studsar. Och jag vill ju gärna liksom ligga där och mysa efteråt. Och,
sängar är bäst.
Och jag älskar ju kondomer liksom, jag hatar kladd, jag tycker att sperma är jättejobbigt.
Mm. Då är kondomer bra.
Ja, kondomer är bra liksom. Mm. Nu känns det som
att... Bam! Där kommer en jättelång kanske dubbla. Oscar, kan inte du dela med dig någonting? Du måste ha gjort något pinsamt i ditt liv.
Ja, alltså, jag vet inte hur roligt det är. Men vi testar.
Ja?
Kanske blir lika mycket antiklimax som din
lik-historia.
Ja. Jag skulle spela på Peace and Love för några år sedan. Och... träffar där min barndomskompis. Vi har inte umgåtts på länge. Till historien hör att när vi var små så brukade vi slåss. Alltså, ingen av oss två var väl personer som slåss. Liksom. Jag har aldrig varit någon slagsmålperson.
Ja, jag ser det lite som Alfons Åberg.
Ja,
du lägger dig platt. Liksom.
Precis. Men vi var som syskon när vi växte upp. Och där i... blev det lite så, vi slogs på skoj fast på riktigt. Vi tog i allt vi hade. Han brukar störa mig via att han petade mig i sidan. Pet, pet, sa han, och till slut så fick jag ett utbrott och hoppade på han. Och sådär. Vi går där på Peace & Love inne på området och är på väg att ska se en konsert med någon. Kommer ni inte ihåg vem?
Förlåt, vad var det för ålder?
Ja, här måste jag ha varit 20 år då.
Jaha.
Då vi hade släppt skivan och allt.
Okej,
okay. Och jag är ju där i egenskap av artist egentligen. Så jag har ju på mig ett sånt där artistband. Och så går vi där längs gången mot konsertområdet. Och så börjar han, pet, pet. Pet. Ja, slutar med det. Pet. Och till slut blir jag ju, men vafan. Och då har ju inte jag använt min kropp på det sättet sen vi var typ 8 år. Så jag räknar ju inte med att, även fast inte jag har tränat, är det klart att muskler växer också.
Mm.
Så jag tar i på samma sätt som jag tog i förr i världen och bara skjuter iväg honom rätt in i ett kravallstängsel.
Nej, men,
som välter.
Oscar.
Och alltså, seriöst, en halv sekund efter så har jag en hand i nacken. Och jag bara fryser till is. Och jag känner hur den här handen håller hårt i nacken. Och så tittar jag upp lite. Där står alltså en vakt.
Nej.
Där det står ordningsman. Nej, eller något.
Gud, du skjutsar in honom så hårt
och brutalt. I det här gallret. Så det är alltså 100 meter galler som välter.
Nej, och, det blir dominoeffekt.
Ja, så den här vakten säger åt mig i alla fall. nu tar du jävligt lugnt. Jag bara, ja, förlåt, men det var bara på skoj. Alltså, det var bara på skoj. Och så kommer han och min kompis upp och har ju skitont. Men han bara, det var bara på skoj. Det var inte på riktigt. Vi bara skämtar. Jag bara, verkligen. Gör det sådär, en gång till. Då åker du ut. Och det enda jag försökte göra var att dölja artistpasset. Och liksom... Jag såg framför mig hur det skulle bli liksom. Du vet, man hade storhetsvansinne och trodde att det här kommer stå i tidningen.
Ja. Ja.
Nu förstår jag ju att det hade jag absolut inte stått i
tidningen. Vad hände med alla staket?
Det vet jag faktiskt. Vi gick väldigt, väldigt snabbt därifrån. Ja. Och vakten lämnade oss efter att vi hade försäkrat honom om och om igen att det här var bara på skoj.
Vi är inte våldsamma.
Alltså, för mig känns det så konstigt att se dig i en... slagsmålssituation.
Men det var inte ens det, det var bara en rejäl tackling alltså.
Så jag blir ju, det känns, nej, du är en sån passiv människa. Du använder ord som medel.
Jag vet.
Om ens det, ibland använder du en blick, en öm blick. Du är som Daniel. Daniel skulle aldrig sätta ett finger på någon.
Nej.
Det är så här.
Men den här barndomskompisen
gjorde det.
Han fick smaka på.
Han satte sitt finger tackling på dig.
Ja, yes. Pet. Ja, han bokstavligt pet. Pet. Ja.
Ja.
Men jag tycker det är lite roligt med såna här pinsamma historier som vi har pratat om, liksom ballonger hit och liksom Starbucks parkeringar dit och liksom missförstånd fram och tillbaka. Så jag tycker ändå så här att det är ganska härligt och nice att träffa folk som kan bjuda på såna här liksom mänskliga händelser ur sina liv.
Mm.
För jag tycker att det är så otroligt fascinerande att se folk skratta åt sig själva. Alltså jag tycker det är fenomenalt, det är typ det sexigaste jag vet.
Ja, men humor. Att se saker och ting med en gnutta humor. Allt kan man inte se med humor. Det kan inte jag göra. Jag pratar inte om stora tragedier och sådär. Men felsägningar, snubblingar. Att man missar saker och ting som inte liksom är på andras bekostnad. Oftast så hjälper humor. Och humor är otroligt attraktivt. Jag tycker också det är sexigt med humor.
Ja, men speciellt människor med lite självdistans. Alltså det finns ju inget jobbigare än någon som tar sig själv på så stort allvar. Att hen aldrig kan liksom bjuda på liksom en gnutta av sig själv.
Mm. Att man har gjort fel, sagt fel.
Ja.
Tag i fel person.
Eller liksom folk som säger, för jag kan vara sån här, jag är ju väldigt passionerad i allt jag känner och allt jag tycker. Och jag kan ju tända till på 2 sekunder och liksom helvetet rasar ner. Och sen går det typ 3 minuter och jag har glömt allt.
Mm.
Och jag kan inte liksom vara i närheten av folk som är långsinta heller. För så funkar inte jag. Jag är sur i en halvtimme och sen så har jag glömt.
Sen är det bra.
Ja, sen är det bra. Men sen så finns det ju alltid människor som liksom aldrig någonsin kan förlåta att... Ja, men som igår, Oskar. Jag och Klipp Oskar skulle hänga och han dissade mig. För att han skulle vara någon annanstans. Och sen så visade det sig att han inte var någon annanstans utan han var med någon annan.
Det blev andra tillfällen i livet.
Ja.
Som du har
hade varit. Jag varit en bajsnördig människa med en ananas i röven hade inte jag suttit här idag, Oskar, och sagt att jag älskar dig. Men jag älskar dig.
Tack.
Trots att du är
har
jättekonstig.
Har andra saker i livet ibland.
Ja, trots att inte jag är din enda vän.
Ja.
Så tycker jag om dig.
Det är helt otroligt att jag har vänner. Alltså.
Tycker jag också.
Hur ska vi ta oss vidare från det här nu då? Alltså jag hade en tanke, jag vet inte om det funkar nu. Men
kör den.
Jag hade en tanke om de här amningspsykoshjärnorna.
Ja.
Som man väldigt lätt får när man ammar sitt barn och är en ammande moder. Har du varit snurrig i skallen när du ammade? Nej, men du har ju inte ammat.
Jag har inte ammat. Eller så här, jag ammar i typ 2 veckor och sen så hamnar det i en vidrig förlossningsdepression.
Just det.
Att jag inte ammade.
Nej.
Men jag har ju varit på gränsen till att typ dö av trötthet i början av Vincents liksom liv.
Mm.
Så jag kan relatera
till... Det händer ju grejer med skallen. Och jag hör mycket sådana historier av kvinnor som ammar att man blir ju helt sned i huvudet. Och jag kläckte mycket knäppa grejer då, men en grej som var så här totalt jättekok och som inte gick att rädda efteråt, det var just jag hade 2 tider på MVC samma dag, mödravårdscentralen.
Mm,
precis.
Var du gravid eller?
Jag var gravid. Ja, men det var nog det. Jag var höggravid. Så måste det ha varit. Och var lite knäpp i huvudet.
Ja, men det kan jag relatera till.
Ja, det kan vi. Det var samma känsla som när jag var snurrig i huvudet och ammade. Men det kan du kanske. Höggravid, ja, och snurrig i skallen som bara den. Ja, ofokuserad. Ja, ja. Och talet hängde knappt ihop med det som hände i skallen.
Nej, alltså man är ett jävla vrak. Ja. När man är liksom...
Otroligt.
Från ingenstans. Jag kunde bara sitta och börja gråta. Och från ingenstans kunde jag få för mig jätteknäppa saker. Och...
Ja.
Nej, men alltså helt fruktansvärt.
Och då var det en dag på MVC. Jag hade en tid klockan 11 för provtagning. Och en tid senare på eftermiddagen. Klockan 15. För typ sista ultraljudet eller någonting sånt där. Och då så säger jag till min barnmorska som jag hade. Då skulle jag... Det var precis vid lunch. De skulle liksom... Det var nersläckt, hon stod i korridoren för att de stängde över lunchen.
Mm.
Och jag vänder mig om och hon står där ensam i den här mörka korridoren. Och jag ska säga, vad är det jag ska säga? Hej då så länge, för vi skulle ju ses sen. Och jag vänder mig om och tittar på henne och säger, säg hej till gänget. Kommer det ut ur min mun. Och hon vänder sig lite om och tittar bakom sig. Och där är det tomt. Och hon tittar på mig igen. Och jag tänker, ja, det är ingen idé. Det går bara. Så jag går bara ut därifrån.
Och så tror du att jag är psykopat. Ja.
Säg hej till gänget. Ja, vilket gäng? Vilket säg gäng skulle hon säga hej till? Som jag är skitkänd.
Och grejen är
att
när man liksom säger de här grejerna så är det det mest naturliga i världen. När man liksom, ja, står där och är helt hormonell.
Helt klart och tydligt. Ja, säg, ja, hej, ja, till
man
gänget.
Man fattar ju precis vad man liksom sysslar med.
Helt tyst. Och jag hade liksom ganska många meter kvar fram till dörren där jag skulle gå ut. Jag känner hur lång tid det tar. Jag tänker det går liksom inte. Men att rädda.
Jag hade ju en sån grej. Jag var ju typ höggravid mitt i förlossningen kan man säga. Då jag kommer ihåg att jag liksom fick en sån jävla, du vet, en tanke. Det var som en blixt från klar himmel. Mm. Då jag låg där och bara och sen kom jag fram till att det här barnet kommer ju inte att komma ut. Så jag liksom tog mina grejer och sa, nu tänker jag gå hem.
Var du på förlossningen?
På förlossningen. Ja, jag var på förlossningen liksom så här. Jag höll
och jätteont,
på...
hade du lustgas?
Jätteont och jag födde ju helt utan några som helst
ingen bedövningar.
Min förlossning gick på 2 timmar och 45 minuter.
Aha, okay.
Det enda jag gjorde var bad, alltså det enda jag gjorde var be om smärtstillande, men de hann inte ge mig något. Så jag ville ju ha allt som gick att få tag på, för jag är ju så här. Ja, det
saker
är naturligt att föda vaginalt, men det är också naturligt att utföra amputationer utan bedövningar. Ge mig allt knark, ja, som jag kan få tillgång till. Mm. Jag vill inte vara här mentalt.
Mm.
Så kände jag. Mm. Men jag fick ingenting. Och jag bara kommer ihåg att jag låg där och kände att nu fick jag nog. Mm. Det här är helt under min värdighet, tänkte jag. Jag tänker inte utsätta mig för detta.
Jag avbryter det här
hade
nu.
Just bajsat ner mig liksom, ja. För sånt händer när man föder barn,
ja.
Och jag kände att nej, jag gillar inte att bli liksom torkad i rumpan av en främmande kvinna. Mm. Så jag sa, nu tänker jag gå hem. Det här barnet kommer ännu inte komma ut. Mm. Och det var liksom grejen, att jag var ju så närvarande, tyckte jag,
ja,
i
visst
den stunden. För jag var ju helt inställd på barn. Och sen var det som att jag liksom gjorde en analys av situationen och kom fram till att, nej, men hur tänkte jag nu? Mm. Det är ju klart att det kommer inte att komma ut någonting. Nej. Jag har ju just bajsat, det var väl liksom det. Nej, men nu har jag gjort mitt, nu tänker jag åka hem. Nu går jag.
Uh-huh.
Tack.
Och vad gjorde du då?
Jag bara skulle
på väg.
Ja, jag var på väg, jag skulle gå. Men grejen var att jag var ju mitt i verkar, så jag hade den där jävla rullatorn och kom ingenstans.
Gud,
jag bara, nu tänker jag gå! Nu har jag fått nog!
Du tänkte att om jag bara går så kommer då
ja,
blir det
kommer
allt
lösa
bra.
Sig. För alltså, grejen är att jag minns hur självklart det var för mig att jag skulle gå hem.
Mm.
Och det var hockey-VM och jag skulle kolla på hockey-VM.
Mm.
Och sen skulle det vara liksom något Star Wars-maraton några dagar. Och jag var ju helt inställd på att jag skulle kolla på de här filmerna en gång för alla.
Mm.
Så jag bara skulle gå.
Men det där är ju, det, alltså det där med bajs och förlossning. Det finns ju de som har superduper panik för det här. Och de kör laxermedel för att de ska rensa tarmarna innan och hela det här. Men saken är den att det är jättebra att ha bajs i tarmen. För att det är ett gott tecken. Kommer det ut bajs,
så vet så man att ungen är på väg.
Japp, då är det ett gott tecken på att kroppen arbetar så som den ska. När vi skulle föda vårt första barn så var det... Det var 01. Det var strejk och det var, de var underbemannade på alla förlossnings... vad heter det? BBR. Eller... Förlossningsmottagningar. Vi bodde här i Stockholm. Vi ringer till alla mottagningar som finns här i Stockholm och de frågar till slut, har ni någon släkt i någon annan stad som ni kan åka till? Nej. Och liksom... Verkarna börjar komma.
Gud, vad jobbigt.
Jag har 4-5 minuter mellan varje verk och jag vet ju inte hur snabb jag är. Jag blir liksom lite orolig. Hur som haver, vi hamnar i Södertälje och det är överbelastat något så vansinnigt där. De springer. En människa förlöser 5 kvinnor samtidigt. Så de lägger mig på sidan med rumpan ut mot dörren. Och helt plötsligt så, ja, jag har ganska starka verkar, tittar in ett huvud och jag bara hör, åh jättebra, det kommer bajs. Och så går hon ut igen.
Och du har alltid
och jag bara, va? Ja, de gick på det liksom, åh jättebra, det kommer bajs. Och där låg jag och omedvetet bajsade på mig. Och där låg det bajs.
Nu känner jag att jag känner dig lite bättre, Sandra.
Ja, detsamma. Och vi får se om våra lyssnare har skrattat åt oss.
Eller med oss.
Eller med oss.
Fram tills det, vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt härligt avsnitt
av Escobar och Kamenish.
Bye bye.
Bye bye.
Hej Klipp-Oskar här. Vill du komma i kontakt med Sandra eller Manuela så kan du skicka ett mejl till escobarkamenish@gmail.com eller använder hashtaggen escobarkamenish. Och så finns det ju en Facebook-sida som jag säger varje vecka. Ni vet vad den heter. Hej då!